En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till en undran till vår frågepodd om svensk inrikespolitik. Jag heter Olivia Svensson och vid min sida som alltid finns My Råvädder.
Hej.
Likt ett gammalt gift par kämpar vi på med glädje för att försöka göra den här politiska djungeln lite mindre ogenomtränglig, eller hur?
Mm, verkligen.
Det är en kamp, men vi gör det så gärna. Och nästa vecka så far vi över vågorna mot Gotland och årets Almedalen. Fullspäckade dagar, trånga gränder, mingel, politiker, lobbyister, journalister. Överallt. Är du redo för det, My?
Så redo. Och du ska ju följa med i år.
I år ska jag följa med.
Det kommer bli dubbelt så roligt, minst.
Men vad trevligt att du känner så.
För mig och för podden.
Jag hoppas det. Jag har ju inte varit i Almedalen på flera år. Jag har haft lite PTSD efter mina år i Almedalen. Men nu känner jag att jag har kommit över dem. Jag är redo.
Ett valår.
Det är ett valår ändå. Nej, men exakt. Vad kan gå
fel? Det är rätt tid att åka. Om man vill veta någonting från Almedalen så kan man ju också mejla oss när vi är där. Så kan vi plocka upp frågor på vägen, så att säga. Om man hör någonting, snappar upp någonting man undrar om, ser någonting på tv eller på plats, mejla oss så kan vi prata om det på den.
Utmärkt idé. Då mejlar ni oss på podcast@aftonbladet.se. Så kanske just din fråga kommer med i podden. Men frågan är väl om partierna är redo, My, för det som ändå ska ske här innan de äntligen får gå på sommarlov. För det har varit ganska tuffa veckor för Tidöregeringen i allmänhet och kanske Moderaterna i synnerhet. I förra veckan så kom det ett nytt bakslag.
Regeringen drar nu tillbaka förslaget som gör det möjligt att sätta 13-åringar i fängelse. Justitieminister Gunnar Strömmen bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom några ledamöter från den egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
Ja, My, det här var ju en viktig politisk fråga för Moderaterna, det här med sänkt straffbarhetsålder. Hur mår justitieminister Gunnar Strömmen nu, som ändå var huvudarkitekten, får vi väl säga, bakom det här förslaget med 13-åringar i fängelse?
Ja, han borde ju inte må så bra. Och det finns ju flera anledningar, men jag tänker att det här var ju redan en komplicerad lagstiftning eftersom det har fått kritik från så många håll.
Verkligen. Men du sa att det finns flera anledningar. Ska vi bara gå igenom de anledningarna då?
Ja, men det här som hände nu, att man drog tillbaka den här lagstiftningen, den satte ju ljuset på två saker framför allt. Dels att det finns politik i tider som är starkt ifrågasatt och har varit det. Och att det vill man inte ha en ytterligare debatt om. Man vill ju liksom bara med sin majoritet i riksdagen då pressa det igenom den här lagstiftningen och inte behöva konfronteras med den här kritiken. Som jag var inne på här precis innan var ju att den här lagstiftningen om att sänka straffmyndighetsåldern till 13 år, den har ju kritiserats både av remissinstanser, experter, oppositionen, alltså från alla håll egentligen. Och det ville man ju inte behöva konfrontera en gång till. Det blev så tydligt att det här var en lag som liksom inte riktigt ens gick hem i de egna leden. Och det ville man väl ändå sminka över lite, även om vi visste att det inte var populärt hos alla i Tidöregeringen. Och dels så är det också problem att det sätter ljuset på att riksdagen är i gungning. För det underminerar ju Moderaternas starkaste argument att de har ordning och majoritet på sin sida i politiken. För de har ju inte det längre. Nu har de inte en majoritet i riksdagen. Och det här är ju inte bara det enda lagförslaget som man ska få igenom nu innan valet. Utan man har liksom en hel augusti månad proppad med lagstiftning som ska röstas igenom riksdagen. Och man har inte lyckats få någon ordning på det här kvittningsdebaklet än. Alltså det som har gjort att man egentligen har kunnat få igenom sin politik med en majoritet, fast det kanske inte har varit 100% stöd inom Tidöunderlaget. För man har kunnat kvitta ut sig då med någon slags moralisk utkvittning, framförallt av liberala ledamöter.
Men det här med hårdare tag, My, det har ju varit Tidös profil sedan dag ett. Gör de nu själva analysen att det kanske inte funkar så bra hos väljarna? Har det hit home, så att säga?
Det tror jag inte. Jag tror inte heller man ska blanda ihop egentligen det som händer i den politiska sfären och exakt vad som händer i väljarkåren. Alltså, det är inte säkert att det helt och hållet liksom hakar i varandra. Och jag tror att där finns väl den här oron hos Moderaterna. Hade man varit 100% säker på att men väljarna vill ändå ha 14 år, då hade man nu känt sig lite tryggare i att man behövde ställa in den här lagstiftningen. Hade man varit 100% säker på att de vill ha 13 år, då är man väl ganska nervös nu. Men jag tror inte att man var det heller egentligen.
Nej.
Och jag tror att man inte heller vet om väljarna vill ha status quo, alltså om de vill ha 15 år kvar. Jag tror att ingen av de här politiska partierna egentligen vet exakt vad väljarna vill ha, och det skapar ju också oro, för man vet liksom inte riktigt hur konsekvensen slår av att det har hänt än.
Men det vi vet är att frågan om tonårsutvisningarna har väckt ont blod hos väldigt många, och där är det ju väldigt många väljare som också har varit väldigt tydliga med att det här är inte den politiken som vi vill ha, och så har man ju fått dra tillbaka även där.
Ja, där har man gjort justeringar, och det är lite på ett annat sätt, för där är det ju ändå någonting som redan har hänt och man kan se konsekvensen och det väcker känslor hos människor. Och det kanske, det hade förmodligen det här gjort också om man hade fått igenom den här lagstiftningen och 13-åringar hade fått sitta i fängelse. Det skulle ju vara en tillfällig lagstiftning under 5 år. Det handlar nog också om att man inte var helt säker på om det här skulle verkligen fungera eller landa särskilt väl. Och hade de här 5 åren då gått och människor hade blivit väldigt upprörda och tyckte att det var en dålig idé, då hade man ju inte fortsatt med den här lagstiftningen. Men man vet ju inte det. Det är lite skillnad då på att man kan sätta fingret på någonting som redan har hänt och de känslor det väcker hos väljare. Och det här som ändå är lite abstrakt, att det är en lagstiftning bara.
Men nu när det här förslaget då, som ju från början fick massiv kritik från alla möjliga håll som du sa, nu när det är skrinlagt, så är det upprört inom Moderaterna, hör jag. Varför då?
Ja, men det är ju för det här att man underminerar ju deras position egentligen.
Och vem är det som underminerar deras position? Jag hör att de skyller på Liberalerna.
Ja, och det kanske man ändå gör med rätta lite i den här situationen. Men samtidigt så tänker jag att skulden är, alltså jag vet inte om det finns någon skuld. Kan man säga att det finns skuld i någonting som rent demokratiskt inte går igenom riksdagen? Det kanske inte finns ett tillräckligt stöd, eller det finns ju uppenbarligen inte tillräckligt stöd för det här. Det man då har tittat på är att det finns ett stöd för att man sänker straffmyndighetsåldern till 14 år, eftersom det vill Socialdemokraterna också. Och har lagt förslag som. Och då finns ju ett demokratiskt stöd för det. Så att, ja, jag vet inte vad. Jag tror inte skuld är ett liksom koncept man kan syssla med i just den här typen av processer.
Men om man då i alla fall internt skyller på Liberalerna, om det nu skulle vara så, kan det leda till att Tidö imploderar här under de sista skälvande månaderna? Kan en sån här sak rubba deras starka lilla skepp som de ändå har ihop?
Det som är intressant ändå över vårt politiska system, det är ju att regeringen och riksdagen är två olika instanser, men det är riksdagen som beslutar om saker som regeringen lägger fram. Men de är också två skepp på ett stormande hav på något sätt. Och tidigare regeringen sitter ju i Rosenbad och är regeringen, och där tror jag man kan fortsätta ha ganska trevlig stämning. Det är ju däremot i riksdagen där riksdagsgrupperna strular, där Liberalernas riksdagsgrupp strular. Jag tror att det går att hålla det åtskilt känslomässigt. Alltså att man fortfarande kan kampanja tillsammans, att man fortfarande kan ha god stämning mellan liksom tidigare partiledarna och tidigare i regering. Men däremot så tror jag att det är klart att det väcker, alltså det är klart att det finns liksom en bristande tillit till hur blir det om Liberalerna skulle komma in i riksdagen, om man skulle sitta i en regering alla fyra, hur blir det då? De är ju med facit i hand inte ett jättepålitligt parti när det kommer till överenskommelser. Det har vi ju sett under många, många år. De har
Liberalerna pratar om nu.
Liberalerna, de har väldigt starka viljor i sitt parti. Och de följer ju då ofta sin egen kompass. Så det kan man ju tycka är bra eller dåligt. Men det funkar ju då lite sämre när man ska samarbeta med andra partier och kompromissa.
Hur stor missräkning skulle du säga då att det här senaste nederlaget för Moderaterna är?
Det var ju en otrolig missräkning egentligen. Och det är klart att Simona Mohamsson var ju ute redan under våren och fick frågor om det här. Jag vet att hon var i Ekos lördagsintervju och pratade om detta. Och sa ganska stödigt där att hon hade kontroll på sin riksdagsgrupp och det skulle inte bli några problem. Och det är helt uppenbart att hon har inte det. Och det handlar väl också om att hon har ett svagt ledarskap. Vilket ju också kan bli ett problem. Och det här med att om Tidö har imploderat, alltså Tidö imploderade ju egentligen redan när Liberalerna gjorde det. För att vi vet ju redan att det finns två olika falanger inom Liberalerna där ena sidan stödjer Tidö och den andra sidan inte gör det och inte stödjer den här politiken rakt ut. Och det är ju det vi ser konsekvenserna av. Så att på ett sätt har det ju redan imploderat. Det kan ju återfödas i en ny skepnad, även om de fortfarande heter Liberalerna, men liksom det är ett annat sorts parti. Men som det är den skepnaden där just nu så har det ju redan imploderat.
Men med tanke på att du säger det här att Liberalerna har ju redan imploderat. Är det inte ganska lätt och skönt i så fall för Moderaterna att ha någon att skylla på framåt? Om det nu skulle bli så att Tidö förlorar valet till exempel och Liberalerna åker ur, då kan ju Moderaterna använda det här i många år framåt. Ja, men det var ju Liberalerna som misslyckades och därför kunde vi inte skapa
de kommer att börja brodera det gamla slagordet lite aldrig på en folkpartist som Moderaterna har levt efter under så många år.
Det är väl oddsen ganska låga.
Det är alltid relevant uttryck.
Ja, men vi brukar ju prata om det här med att politiker är så bra på att skylla ifrån sig. Nu har de ju i alla fall en slagpåse.
Alltså, här är det. Man ska ju aldrig skylla ifrån sig. Nej. Varken i politiken eller i livet.
Hör ni det, barn?
Och varför man inte ska göra det, det är ju för att då lär man sig ju ingenting. Och man lär sig inte hantera konsekvenser av skeenden. Och det är viktigt i livet, men också i politiken. Om man förlorar ett val och går ur och in i opposition, om det är det som är konsekvensen av det att man förlorar ett val, då måste man ju göra en analys. Vad är det som har hänt? Vad kan vi göra annorlunda? Hur ska vi vända det här? Och det gör man ju på väldigt dåligt sätt om man inte har tagit ansvar för det som har hänt, om man har skyllt på någon annan. Så jag tänker ju att i långa loppet så kan man, om man är Moderaterna, inte skylla på Liberalerna. Kanske i den här specifika frågan. Det är störigt. De sänker en reform som har varit viktig för Moderaterna och också varit viktig för Sverigedemokraterna. De vill ju egentligen gå ännu lägre i åldrarna, men det finns ju ändå en rörelse här som har varit viktig inom Tidöpartierna eller Tidösamarbetet. Och det är ju störigt och det kan man ju skylla på dem i det här enskilda fallet. Men man kan inte skylla en valförlust på ett enskilt parti.
Men kommer vi få se några desperata drag från Moderaterna de kommande veckorna, till exempel i Almedalen, tror du?
Alltså, vad som helst kan ju hända ett valår i Almedalen när det ser ut som det gör. Alltså, det är ju verkligen på kniven alltihopa. Och Moderaterna framförallt måste ju vända det här nu, alltså om de ska kunna vinna valet.
Det blir stressiga dagar bland på kullerstenen.
Men hur hittar man en game changer? Alltså, det är ju nästan omöjligt att konstruera en sån själv, alltså av egen kraft.
Vi ska förstås hinna med en undran från en lyssnare också. Det är inte bara jag som ska ställa frågor faktiskt. Hej bästa yrkeskåren dessa dagar. En reflektion som syns bland kreti och pleti efter SCBs undersökning är att det stora överläge som den visar kan vara till gagn för, specifikt kanske Socialdemokraterna, men den rödgröna sidan. Att man förlorar det som Vincent Hanna uttrycker i filmen Heat. För att kunna behålla sin skärpa och lyckas med att jaga och fånga sina byten måste han nära sin ångest. I preserve it because I need it. It keeps me sharp on the edge where I gotta be. Låt oss säga att det är sant. Då frågar sig en vän av ordning, vad skulle då de optimala siffrorna vara för de rödgröna i det här fallet att ha bäst chans för att vinna? Vad skulle de optimala ångestsiffrorna vara just nu utifrån Al Pacinos definition? Bästa hälsningar, Chris. Ja, men har du sett filmen Hit? Förstod du det här?
Alltså, jag måste göra en liten utvikning här.
Gör det.
Och det är så att när jag gick gymnasiet hade vi en samhällslärare som inte mådde bra. Alltså, psykiskt väldigt, väldigt dåligt.
Mm.
Så han kunde inte riktigt hantera att vara lärare. Så i trean på gymnasiet så tittade vi på filmen Hit på varje samhällslektion. Helt sant. I ett helt år. Och fick sen prov på den.
Nej, det är inte... Nej.
Jo, det är sant. Så det var ett långt svar, men ja.
Svensk skola.
Jag har sett filmen Hit.
Al Pacino, Robert De Niro. Jag har bara sett den en gång. Jag minns att den var våldsam, det är ungefär det jag minns.
Jag hatar ju våld i film och överlag.
Du ändå tvingades att se den här varje
precis.
Gång.
Mm. Och jag kommer ihåg att vi fick någon fråga som handlar om det här. De sitter i en båt och det finns någon ketchupflaska. Det är allt
jag
minns.
Nej, det minns inte jag alls.
Nej, minns inte om det är sant heller. Det var det jag minns från provet.
Att vi hade prov på Hit också.
Ja, det var otroligt.
Men du, vad tänker du kring Chris funderingar? Vad är det egentligen han vill veta?
Men det som Chris är inne på här, tänker jag, är det som vi nämnde här om veckan, som Magdalena Andersson själv tog upp när hon träffade riksdagsjournalisterna, och det är att man ska vara orolig om det går dåligt och man ska vara orolig om det går bra. Så Chris fråga är väl, vad är den smärtpunkt som är bäst för den ultimata prestationen? Eller hur? Det är väl det som det här handlar om.
Bra tänkt.
Risken är väl att Socialdemokraterna liksom vilar lite i den här medvinden som de har nu. Och att man inte ser om det tornar upp sig en storm vid horisonten. Till exempel att man inte är snabb och kan vända en strategi om man, att man inte upptäcker att den kanske inte fungerar. Till exempel att man vilar så mycket på att Magdalena Andersson är en populär person. Vad händer om det vänder? Då har man liksom inga strategier för det. Det har vi pratat om i den här podden många gånger, att det är en väldigt sårbar valstrategi ändå att ha.
Menar du om någonting skulle hända med Magdalena Andersson, en granskning, eller hon skulle säga någonting som folk inte uppskattade, eller vad skulle kunna
vända det?
Eller
bara att folk bara plötsligt inte börjar bry sig om henne. Alltså, många saker kan hända i opinion, och har man då otur, om man är liksom i en valrörelse, så händer det mitt i valrörelsen, eller hon gör jättedåligt ifrån sig på en debatt eller en duell eller vad det är som sker nu inför valet, en utfrågning, och då faller liksom hela den här strategin.
Man råkar göra en Joe Biden och sitter och sover under den sista debatt.
det tror jag i och för sig inte vi behöver.
Nej,
oroa oss
heller,
för
men
några
vet
av våra politiker.
Aldrig, man vet aldrig.
Nu har ju Socialdemokraterna tur för att det går dåligt för Tidar. Så att på ett sätt så spelar det ingen roll vad de gör, eftersom Tidar har dålig opinion, det kommer avslöjande efter avslöjande, det finns skandaler, det finns politik som faller, som vi var inne på innan.
Man får inte sätta 13-åringar i fängelse.
Exakt. Och så där har ju socialdemokratin ändå lite tur. För det spelar inte så stor roll vad de gör. Men om vi är tillbaka där på Chris undran. Vad händer om de bara vilar i detta? Alltså vad skulle vara det perfekta? Jag tror det perfekta skulle vara... det här är verkligen också bara en känsla då. Att oppositionen hade 5-7% övertag i opinionen nu.
Mm. Mm.
Det är alltså ett övertag som är ändå ganska bekvämt, men det är inte oövervinnerligt.
Nej, det är inte ointagligt.
Det är inte ointagligt. Alltså, det är ett försprång som man har tidigare kunnat överbrygga i en valrörelse för den andra sidan att komma igen och vinna.
Visst gjorde Fredrik Reinfeldt det?
Ja. Mm. Och där tänker jag, och det finns andra som har gjort det också tidigare, till och med lite större tror jag. Och där tänker jag att där skulle man ju vilja vara om man vill ha den perfekta prestationen. Alltså det som Chris är inne på här. Den lilla touchen av ångest som gör att du ändå är alert vid alla tillfällen.
Så 12,6% som de hade nu i SCB, det är egentligen dåligt.
Absolut.
För att det gör att de kan bli en fet katt som bara ligger och tänker det här löser sig.
Det är dåligt på två sätt. Det är dåligt för att regeringspartierna och Sverigedemokraterna skulle kunna bli väldigt desperata. Vi har sett viss desperation och viss liksom panik, och det gör ingen bra valrörelse. Det gör dem svaga, och det är ingen som vill ha en valrörelse där något parti är svagt. Egentligen vill man ha en valrörelse ju där alla partierna är starka i sin position, så att alla partierna har liksom go in i det här, så att det blir tydliga politiska konflikter, det blir tydliga debatter, det finns energi. Det tror jag båda sidorna önskar sig.
Mindre attacker kanske på varandra.
Ja, det blir mer liksom sakpolitiskt fokuserat. Jag tror att alla partier önskar sig det. Jag tror också att Socialdemokraterna då har en tendens kanske att bli lite bekväma. Det gör samma resultat. Alltså lite liksom mindre stunds i den politiska debatten. Och jag tror att båda sidor önskar sig av de andra egentligen att, att det ska finnas vitalitet. Mm. Jag tror ingen sida önskar av den andra sidan att den ska vara i panik eller att den ska vara lamslagen eller desperat eller arg eller liksom bara helt slö, helt initiativlös. Alltså det är inte det de heller vill ha. Det finns ju mycket energi att samla i en valrörelse och i den politiska debatten som kommer med en valrörelse. Så där tror jag tycker att Chris är inne på någonting intressant ändå, liksom den perfekta valrörelsen egentligen, vad är den? Och då tror jag att den är mer en liksom jämn valrörelse där det finns möjlighet och potential för alla att vinna.
Och tänk då att Chris inte kunde veta att du hade sett hit ungefär 52 gånger när du gick i gymnasiet.
Vi får väl säga då att när jag gick i gymnasiet, det är ju ändå då...
Det behöver vi inte räkna ut. Huvudsaken är att det var ju rätt ställd fråga till rätt person. Så menar jag.
Eftersom du blev så förvirrad av den här frågan.
Jag tänker att jag ska se om hit faktiskt. Jag blev lite sugen också på grund av kombinationen Al Pacino och Robert De Niro.
Det är en otrolig kombination. Men jag måste säga att jag tror aldrig mer att jag behöver se den filmen.
Nej, du behöver inte. Jag ska se om den. Så kan jag vara med på det här tåget lite mer. Men tack My. Vi kommer ju att spela in en ny podd ganska snart efter det här. Det är bråda veckor. Så att ni får hålla utkik i era poddspelare. Så hörs vi mycket snart igen. Tack för idag, My.
Tack.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.